Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ola Östervacka predikar över ämnet förutsättningar för dopet. Första söndagen efter 13 dagen i Bibeln 11 januari 2015.
Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Käre Herre och frälsare, tack för att du tog på dig uppgiften att bli vår ställföreträdare. Sänd din ande till oss för att förklara för oss vad det betyder att du har tagit på dig dopet till döden i vårt ställe och att vi därför får döpas i ditt namn. Amen. Första söndagen efter 13 dagen firar vi med temat dopets nåd. I predikan ska vi anknyta till två texter som vi redan har hört. Dagens evangelietext behandlar Jesu dop. Och episteltexten från Apostlagärningarna 8 handlar om hur evangelisten Filippus fick uppdrag att söka upp den etiopiske hovmannen och hur han sedan döpte honom. Vi ska låta båda de här texterna belysa den kristna läran om dopet. Och särskilt ämnet, vad förutsätter dopet? Vad förutsätter dopet? Vi ska börja med att gå till Jesu dop för att få bakgrunden till vårt dop. Vad fanns det för förutsättningar för att Jesus skulle bli döpt? Johannes döparen visste, jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus behövde ju inte döpas. Johannes visste att han var född utan synd. Han var inte född av köttet, inte genom en mans medverkan, utan avlad av den helige ande. Han var i sig själv ren och behövde inte renas genom vattnets bad, som vi syndare. Det verkar inte finnas några förutsättningar för att Jesus skulle bli döpt. Men Jesus tillrättavisade Johannes, låt det nu ske, det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Paulus beskriver Jesu uppgift i andra Korintierbrevet 5, 21. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Gud gjorde honom till synd i vårt ställe. Därför var Jesus en syndare. På julmorgonen citerar jag ett stycke från Luthers Galaterbrevs kommentar. Och jag ska ta ett citat till idag, men ett kort citat. Lagen säger, jag finner att denne syndare tar på sig alla människors synder. Och jag ser ingen synd utom hos honom. Alltså ska han dö på korset. Att Jesus döpte skedde alltså som en invigning till hans död. Han skulle bli vår rättfärdighet, vilket han blev genom sitt rena syndfria liv. Och för att vi skulle få del av hans rättfärdighet skulle han gå in under vår synd. Och därmed skulle han också döpas till rening för våra synder. Vi kan sammanfatta förutsättningen för Jesu dop i två punkter. Den första är att vi är syndare och behöver frälsas från våra synder. Den andra är att Gud så älskade världen att han sände Jesus att bli vår ställföreträdare. Den här frälsningsverksamheten inleddes med att Jesus tog emot omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Han bekände världens synder som sina egna. Han blev vår ställföreträdare. Han gick in i sin dubbla uppgift att både leva det syndfria liv som vi borde ha gjort och ta på sig straffet för vår synd. Då Jesus berättade om sitt kommande lidande för sina lärjungar hände en märklig sak. Jakob och Johannes, Zebedeus söner, kom till honom och bad om att få bli placerade på ömse sidor om honom när han kommer i sitt rike. De ville få löfte att få goda, ja till och med de bästa platserna i Jesu härlighet. Vilken kontrast mot det att Jesus talar om hur han skulle lida. Och Jesus svarar dem, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag döps med? Det är ju märkligt här att Jesus använder ordet dop om sitt lidande. Att lärjungarna inte förstår det, utan gladeligen säger att de kan genomgå samma sak som Jesus. Det är ju egentligen inte konstigt. De ser bara helt mänskligt på de faror som möter Jesus. Och de är trosvisst beredda att gå in i samma lidanden som han möter. Men de inser inte vilken särskild börda Jesus bär när han bär världens synder. Det kunde inte Jakob och Johannes. Det dopet, det att sona den syndabördan, det är det dopet som Jesus ska gå igenom. Jesus svarar lärjungarna, ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men det här menar Jesus, att de kommer att behandlas lika som han själv. Lärjungen är inte för mer än, sin mästare. På det sättet har Jesus varit en föregångare för sina lärjungar. Vi kan alla vara förvissade om att det inte finns någon sådan svaghet, någon sådan nöd, någon sådan plåga eller någon sådan hopplöshet som Jesus inte skulle ha upplevt. Han måste i allt bli som vi, dock utan synd. Men eftersom han måste ta på sig syndens straff, måste han bli gjord till synd. Därför måste han också döpas. Vi går sen till Apostlagärningarna 8 och möter den första dopundervisningen. Den första kristna församlingen levde i en kritisk tid. Efter att Stefanus mördats av den judiska pöbeln, så heter det, så utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Huvudpersonen i Apostlagärningarna 8 är en av de 7 församlingstjänarna, Filippus. Han var alltså en av de 7 som i kapitel 6 hade utsetts att ta hand om tjänsten vid borden. Alltså en tjänaruppgift för att skaffa fram mat, förnödenheter, att hjälpa de fattiga att överleva. Stefanus nämns som den första av dem. Då de valdes var kriteriet att de skulle ha gott anseende och vara fyllda av ande och vishet. När församlingen nu splittrades var den här diakonala uppgiften inte längre aktuell. Åtminstone inte lika aktuell. Men Gud är inte rådlös. Han lämnar inte en tjänare utan uppgifter. Han kan tilldela uppgifter åt vem han vill och när han vill. Filippus hade redan rest runt i Samarien och vittnat, berättat, predikat om evangeliet. Predikat evangelium. Nu ger han Filippus en märklig uppgift. Att mitt på dagen gå ut till en väg som ligger öde. Det är ju underligt. Vad har han där att göra? Ska han inte hantera människor? Han får inte veta det, men han går. Och då när han går där så upptäcker han en vagn som är på väg bort från Jerusalem. Och en fin man som kommer i den vagnen. Vi får veta en del om honom. Han är en etiopisk hovman. Och med Etiopien så avses inte dagens land Etiopien. Utan det avses närmast det att han är nubier. Och nubierna, de var mörkhyade, svarta. Och levde i det som idag kallas heter Sudan. Där fanns det en kungaätt där drottningarna brukade kallas Kandake. Det är inte ett egen namn utan det är en titel på drottningen i Kandake. Och denna etiopiske hovman var tjänare, alltså en mycket högt uppsatt hovman hos denna drottning. Vi får dessutom veta att han var eunuck. Han var kastrerad. Och det här säger någonting betydelsefullt. För om vi går till Mose och läser i 5 Mosebok 23, så får vi veta att en eunuck inte kan tas in i det gammaltestamentliga gudsfolket. Det gick alltså inte an för denna att bli en jude. Men han var tydligt påverkad av den judiska tron. Han var, som man brukar säga, portens proselyt. Han var inte en verklig proselyt som hade kunnat bli jude, för det kunde han inte då han var kastrerad. Han var portens proselyt. Han var nära och lyssna. Och nu hade han fått tag i en bokrulle av Jesaja. Och antagligen var det en grekisk version, det vill säga Septuaginta-översättningen. Det vittnar också om rikedom, för det var inte vem som helst förunnat att kunna skaffa en sån. Vi har ännu en sak som är intressant där, och det var det som jag sa om hudfärgen. För den visar att Gud inte gör skillnad på ras när det gäller vem som kallas till Guds rike. Denna man var den första och den som vi vet ände som evangeliet predikades för och som blev döpt med mörk hudfärg. Men han kom säkert att utöva ett stort inflytande i sitt land. Det får vi anta, även om vi inte vet det. Egentligen borde ju alltså Filippus avvisa honom enligt judiskt synsätt. Man ska inte ha någonting att göra med de som är kastrerade. Men nu har Gud fört denne man till honom. För han blev anvisad av anden att gå fram till vagnen som han såg kom körande och närma sig den. Och det gjorde Filippus. Och så hör han att det sitter en man där inne. Vi vet inte när han blev presenterad för honom, hur han fick veta vem han var. Men han hörde att han läste Jesaja. Det som nu följer, det är dopundervisning. Det är en ny tid då Guds exklusiva utväljande av judafolket utsträcks till att gälla andra raser, andra folk, alla hedningar. Och nu får vi vara med om ett sådant exempel. Vi vet inte hur länge Filippus satt där i vagnen. Han blev uppkallad i vagnen och undervisade. Men säkerligen pågick det någon timme. Det var ju lång väg. Det tog länge att åka den där vägen. Så han uttolkade den här versen som Håmannen läste från Jesaja 53. Som ett får som förs bort i slakt, som ett lam som är tyst inför den som klippade, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte, eftersom hans liv rycks bort från jorden? Håmannen undrar nu, vem är det här? Vem är det här fåret, det här lammet? Talar han om sig själv eller talar han om någon annan? Nu hade Filippus verkligen en öppen dörr, ett bord dukat för att servera evangeliet. Nu fick han börja utifrån det här bibelstället i Jesaja 53 predika om Jesus, Messias, frälsaren. Och efter några timmars undervisning kommer det till ett vatten, någon form av vattendrag. Och hovmannen, som också nu säkert har fått undervisning om det kristna dopet, han frågar: här finns det vatten, vad hindrar att jag döps? Vad hindrar? Vad är det för förutsättningar för dopet? Fyller jag de förutsättningarna? Senare handskrifter, alltså inte de äldsta, utan senare lägger till en mening här. Filippus svarar: om du tror av hela ditt hjärta kan det ske. Och hovmannen svarar: jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Det här har senare blivit en grund för döparrörelsernas krav på att man ska avlägga en personlig trosbekännelse innan man kan bli döpt. Och det är klart, när man är i en sådan situation som Filippus, så kan man ju inte bara ösa vatten runt omkring sig och mena att alla som träffas av det här vattnet blir döpta. Om vi idag får möjligheten att undervisa en vuxen som inte är döpt, då gör vi precis som Filippus. vi undervisar. Sen när tron bekänns i ord och den som undervisas önskar få del av dopet, då kommer dopets tid. Man har också påstått att den som döps måste sänkas ner i vattnet helt och hållet. Man hänvisar då till att Filippus och hovmannen gick ner i vattnet. Till det här påståendet måste vi säga två saker. En viktig regel när det gäller läror är att man inte grundar en troslära utifrån ett exempel. Det här är ett exempel på hur man handlade. En lära grundas på klara bibelord som undervisar oss hur det ska vara. Om hovmannen doppar sig helt under vattnet är det ingen befallning att vi alltid måste göra så. Inte heller finns något annat bibelord som tvingar oss till en sån praxis. Men det är en sak till. Det finns inget i texten som säger att hovmannen verkligen doppades ner under vattnet. Experter på den trakten säger att det finns inga sådana vattendrag där som det skulle ha gått att doppa sig helt och hållet i. Det var bara grunda små vattendrag som tidvis under året kunde ha rinnande vatten. Också när man vadar kan man gott säga att man går ner i vattnet, eller hur? Man är uppe på stranden, ska man gå i vattnet eller inte? När man går ner i vattnet, om det så är bara till anklarna, så har man gått ner i vattnet. Så det här säger ingenting om dopsättet. Det är ingen förutsättning för dopet att vi ska döpas på ett bestämt yttre sätt. Men hur är det då med barndopet? Vi måste ju direkt säga att barndopet inte hämtar sin motivering från det här stället. Det handlar inte om att något barn döps här. Till det finns det andra bibelord. Vi har en likadan eller liknande händelse i Apostlagärningarna 16. Då Paulus och Silas befriades genom Guds under från fängelset. Och fångvaktaren först tänkte ta sitt liv. Men sen så tog han Paulus och Silas till sig. Och de predikade evangelium. Både för honom och för hela hans hus. Och där står det att han blev döpt med hela sin familj. Redan vid samma timme. Genast efter att Paulus och Silas hade tvättats rena. Och fått sina sår omskötta. Här måste vi notera att familjebegreppet på den tiden var ett helt annat än vad vi tänker med familjen. Vi tänker på den familj som bor i ett visst hus i en viss lägenhet. Och där ryms inte så väldigt många i dagens förhållanden. Men på den tiden, i synnerhet en ledande tjänsteman, hade tjänstefolk. Dessa tjänare hade sin familj. Han hade själv sannolikt familj. Det kunde vara flera tiotal personer som hörde till hans husfolk. Och allt detta husfolk blev döpt. Det skulle vara synnerligen märkligt om där inte fanns barn. Före den här händelsen står det likväl att Paulus och Silas förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Det var förutsättningen. Han förkunnade Herrens ord. Ordet verkade tro och så blev människorna döpta. Men ännu förklarar det här inte varför också barnen skulle bli döpta. Tillika med de vuxna som bekände sin tro. Då ska vi gå tillbaka till Jesu undervisning. På den kan vi bygga vår lära om barndopet. Vi läser i Matteus 18. I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: jag säger er sanningen. Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Lite längre fram talar Jesus om dessa små som tror på mig. Vad är det som kännetecknar dessa små barns tro? Jo, det är att de helt litar på Jesus. De kommer till honom. De gör inte som judarnas ledare som prövade och granskade allt vad han sa och rent av försökte snärja honom. Därför kan vi också säga att tro, det är detsamma som att komma till Jesus. Jag ska också här ta en berättelse som jag hörde och som ger en utmärkt bild av tron. Jag minns inte exakt var, men jag tror att det var i en föreläsning av Sigbert Becker. Och han berättade om en missionär någonstans långt borta där det inte fanns något skriftspråk som kunde användas för att översätta Bibeln till. Den här missionären försökte göra det och han kämpade med ordet tro. Hur skulle han få fram lilla Bibeln? Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så hände sig att en man kom utifrån markerna dödstrött. Han slängde sig på sin säng. Han sa, jag är så trött. Jag kan inte göra annat än vila med hela min tyngd på sängen. Han kunde inte göra annat än vila med hela sin tyngd. Och då klackade till i missionären. Han tänkte, precis så är det att tro på Jesus. Att vila med hela sin tyngd på honom. Och så använde han det här uttrycket i sin översättning av det här stället. Att vila med hela sin tyngd på Jesus. Nu frågar jag då, kan ett barn vila med hela sin tyngd på Jesus? Det är precis så det, som det lilla barnet gör. Så som den här mannen som vilar med hela sin tyngd på sin säng. Tron gör så, och visst kan barnet vila hos Jesus, i hans famn, på honom, för att rösta på honom. Barnet har inte själv någon egen kraft. Det behöver vila hos Jesus. Det tror på Jesus. Och då finns förutsättningen för dopet där. Ingenting hindrar. Det andra som också gör att barnen behöver dopet, det finns också med. Jesus sa i sitt samtal med Nikodemus i Johannes 3 kapitel. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden det är ande. De små barnen är alla födda av köttet, av sin mor, fysiskt. Men det räcker inte för att komma in i Guds rike. De måste födas på nytt, av vatten och ande. Därför behöver de döpas. De behöver föras till Jesus. Det sker när kristna föräldrar, stödda av barnets faddrar, bär fram barnet i dopet. I det här fallet är det föräldrarna som har fått dopundervisningen, som de i sin tur för vidare till barnet. Då Jesus skulle lämna sina lärjungar gav han den befallningen, gå ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem och lär dem. Dopet och undervisningen hör ihop. Men den egentliga förutsättningen för dopet är att Jesus har gått igenom det dop som det innebar att ta på sig och gottgöra för världens synder. Alla förutsättningar är uppfyllda. Och de är godkända av Gud. Det får vi tacka honom för. Och därför får vi sjunga. Glad jag städs vill bekänna, jag är döpt i Jesu namn. Låt oss be och tacka. Tack käre Herre Jesus för att vi har fått bli döpta. Hjälp oss att aldrig förakta vår dop så att vi mister den rikedom och trygghet som det betyder att tillhöra dig och förtrösta på dig inför döden och domen. Amen.
Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.